Och hör, det här är alldeles fantastiskt. Jag står bara och gapar med hela munnen och hela ansiktet egentligen för ett otroligt fint hus. Jag har lite trasslat in mig i en tråd här så jag ska... Nu har vi rätt upp den där. Jo, jag befinner mig alltså i Korsnäs och Prästgårdsmuseet här tillsammans med Pontus Westmalm. God förmiddag, Pontus.
God dagens, god dagens.
Jag står här och gapar, men det här huset är mycket välbekant för dig.
Ja, jag bor i sommarguide Jennar i 4 år nu. Nu håller jag på att utföra lite kulturarvspraktiksarbete, Jennar. Vi ska fotografera alla arkivföremålen och så ska de föras in på digitalt arkiv.
Du, vi ska återkomma till det. Men hur skulle du beskriva, berätta husets historia? Jag är ju alldeles hänförd för här finns så mycket att säga och det är ett mycket vackert hus dessutom.
Ja, no, vi kan ju börja med att konstatera att det har faktiskt inte alltid varit så stort. Utan grundhuset så är byggt 1830 samtidigt som kyrkjön. Och så råkades faktiskt sedan så liksom att på handtiden på 1800-talet så var Korsnäs församling inte egentligen inne. I egen församling, utan det hörde till Närpes församling. Det var ett kaplanskap. Så på 1890-talet då de så att säga bröt sig loss och vart en egen församling. Så då tyckte jag att det var nog passligt med en ordentlig och fin prästbostad. Så då passade de helt enkelt på att bygga utan. Och jag misstänker att det på handtiden som är fyrhandsen är lite herrgårdsstilen om man säger på det viset. Så ja, det är högt i tak. Men det är stort hus och en stor och viktig man.
Ja, vem bodde här då i begynnelsen?
En av de första prästen som faktiskt var präst och inte kaplan så var en präst vid namn Moleis. Och så fanns bland annat, vi har kanske Jakob Emanuel Bäck. På början av 1900-talet så bodde jag med sin fru Ilma Ellen Otelia von Essen. Von Essen var hennes flicknamn, hon tog ju namnet Bäck sedan. Men, och så har vi... Johan Edvardsson som var kär som präst och så förstås Helge Bäck och en präst vid namn Sigurd Sigurd Örnberg. Örnberg hade skolajer på sin tid verksamhetstid på 1920 och tidigt 30-tal. Han kom tillbaks på 50- och 60-talen och ge in ganska känd personlighet på orten, speciellt bland där som är lite gamlare skiktet som kommer och besöker. Jag hade faktiskt en som var inne och skådarna leta och så sa de ville se, men var är Örnberg? Jag vill se Örnberg. Så han har nog lämnat ett intryck, han det Karin.
Härligt, men säkert många av de här har lämnat efter sig väldigt mycket och satt sin prägel på huset.
Jo, nu ska jag säga henne och speciellt så har vi ju fått tillbaks mycket föremål från just de gamla präster som har varit aktiva. Jag har kommit en penna skär och några skrivställt er och några raknevar, några promenadkäppar, några dönvar. I princip allting så har någon gång i världen tillhört någon präst. Och exempelvis kanske Johansson som jag just nämnde, så han hade väldigt stort intresse för promenadkäppar. Så
vi ska gå och se på dem. De har du plockat fram här.
Inte allihop, men det är som en lite rolig. Vi kan ju börja med hanske. Med väldigt specifik. Det står i arkivpappren våran att han har beställt dem på postorderkatalog. Det ligger kunde man beställt också förr i världen.
Oj.
Det är ett svärd instoppat i själva käppin. Och jag måste säga, jag var faktiskt nästan lite rädd. Jag hade haft sådana första gången och jag konstaterade att jag satt lite löst. Men det visade sig nog bara att det var en liten värja där.
Ja, men inte så speciellt vass.
Nej, vad heter det? Det är ju lite mode på det förr i världen, så som jag förstår. Så var ju att Thomas slutade så att säga inte hugga sig mellan varor. Så börjar man ju med mer spetsåta svärd till exempel. Småsvärd kallade jag och pointen med det så var bokstavligt talat att det skulle finnas en vass punkt på som man skulle helt enkelt picka här nine med. Det är tydligen bra.
Men idag så kunde man ju använda det där som en isdubb nästan.
Och så har vi, och han så förstår jag fortfarande inte riktigt varför det har kommit på det. Det är en fullt fungerande pipa. Det som jag gör mig lite förvånad så är att okej, det går ju enligt formen, men det är ju faktiskt lagat pepmonstycke så att säga i andra nedan ändan av käppin som hela tiden stöter i marschen. Så förmodligen ska jag vara en sko på igen eller någonting så att det hålls undan gröse. Men jag har också haft en lite trevligt att göra med hanske. Jag insåg inte riktigt vad jag var första gången jag hittade honom, och så hällde jag en massa gammal tobaksask på mig.
Fantastiskt, vilken uppfinningsrikedom man besatt förr i tiden.
Ja, nej, vet du, he. Och på tal om här gänner har vi riktigt pace där resistans. Hej ett.
Oj.
Jo, de fundrar att det fungerar med giftpil. Det finns en liten avtryckare där. Så hittar jag en promenadkäpto som man tydligen kan ladda med giftpil, och så kan man köra till vägen om man hittar en passlig kanin eller någonting. Eller någonting som man tycker så värt bra om. Vet du, he?
Bra, du riktar den ditåt, bortåt.
Ja, vi ska vara uppmärksamma vapensäkerheten, Jenna.
Ja, oj, det var fantastiskt. Jag menar, men den där promenadkäppen, det var... Man behöver inte vara speciellt halt eller sådär, utan promenadkäppen, det var ju mer som en associar.
Nå, egentligen nog. Det är lite för till vad, så att säga, herremanna stilen och hur nog till. Men ibland, eller som på handtiden, så var det lite poppis, lite på samma sätt som vi kanske samlar funko-pop-figurer och döjlekt idag, så var det... Det var Karinas Jära lite till samla på sig fina promenadkäppar. Och jag ska borde ha en till gärna någonstans med en som är ihållat, som fungerar som whiskyplunta. Och jag tror inte han har hållit något tätt, men funktionen är där. Så här är nog lite torse gammaldags herremanna fördrev till ha en ordentlig och fin promenadkäpp för sig.
Det här är några av de föremål som finns här, och vi ska titta på fler, Pontus. Men lite om ditt jobb, jag menar, du har en hel del här att göra. Det är inte bara ett och två föremål du katalogiserar.
Nej, jag håller just på med slutkantingen när vi är uppe i arkiverade föremålen som har ordentliga arkivpapper. Så går upp till 820-830 stycken. Men egentligen är både fler än här och mindre än här. I och med att de har katalogiserat varje enda trasmatt, skilt, och varje enda kniv och gaffel, skilt, förstås. Så jag är ju nog både tagit, lite beroende på hur man räknar, jag tagit både mer och mindre bilder än här. Och
ja, vad är det du riktigt gör? Alltså du tar bilder, skriver du om dem? Hur ser din dag här i prästgården ut?
Jo, alltså. Jag både fotograferar och tar bilder och skriver. Därför att dels så ska gamla arkiveringspappren föras in digitalt. Alltså de ska, jag har bokstavligt talat i en Excel-fil som jag för in all info som existerar om för i morgonen, så förs in på för digital användning. Och så på samma sätt så ska fotografien föras in digitalt. Och än så länge tycker jag har gått bra, men nu finns det dagar där man springer rätt och letar en kudd med nummer 143 som inte finns i sina sängar och inte under sina sängar, utan han dagen råkade sig så han det kudden fanns under en massa madrasser i sidorum på skolan.
Det är spännande dagar du har här.
Ja, du, speciellt det börjar vara lite mörkt och man envisas med att vara igång länge och känslan lite hande, så att säga, mystiska atmosfären. Jag hittade några riktigt passliga prästkappojänner med cape dessutom. Och jag fick nästan, jag hittade dem för sent. Skulle jag hitta dem lite tidigare så skulle jag föreslöja, vi har Halloween-mysterier. Det är riktigt så det är passligt.
Naturligtvis spökar det ju här.
Ja, det är nog fler som säger att vi har nog sitt både ett och annat jänner och... Lampa som löser fastän de ska hemma. Just lampa som löser är ju jag som spökar. För då har jag glömt på typkökslampan eller någonting till jag för i hem. Men nu finns det där som menar att de säger både en och annan gammal präst som går runt i gården om nätterna.
Ja, det är konstigt med de här prästerna. De har en tendens att spöka. De vill inte släppa taget. Och vem skulle vilja flytta ut ur det här huset?
Men det är nog ganska bra. Så har man nu installerat kök och vässa, så finns ju allting man behöver för att det existerar och vajar. Kan la inte ge upp något som helst.
Mm. Men Pontus, det är ett fantastiskt viktigt jobb du gör här.
Ja, no, inte ska jag nu säga att det är något annat än vanligt don för mig, men nog no, förstår jag ju att det är lite speciellt för allting försvinner ju ut i den om inte man skriver ner det någonstans beständigt. Och så det spontant så skulle jag nu säga att jag nog hittar ju, nog lär jag ju mig mycket att jag håller på med hitje. Till skåd i alla arkivpapper och går runt och kolla. Till exempel fjällar jag jag har aldrig ens vetat om här att förr i världen så sparar man tydligen sina gamla brödrosor. Så för en dag sedan så hittade jag en burk med en massa brödrosor i som hade varit arkiverat. Det var då hon sa Ilma Ellen gift sig med just Jakob Emanuel så hade de sparat rosor hennes och lagt dem i en burk.
Men det som jag tycker är fantastiskt här att det mesta är så mycket, det är så välbevarat och det ser så fint ut.
Ja, vi har nog varit ganska måna om att titta in och behåll saker och ting som vi har fått i så gott skick som möjligt. Förstås, vi har nog fått in föremål som jag måste konstatera, de har tyvärr varit kasserat. Men oftast så handlar det om nein, yllesock eller någonting som någon möss kanske har kommit i. Eller några gardiner som har varit upphängd kanske lite för länge och så har de bleknat bort och varit för torr. Så en 5-10 föremål kanske vi hittar, skulle jag säga, har varit avskreva. Men här just då det tygföremål och väldigt slitna dökar som inte går till använda vedan. Utan resten så har man nog försökt att hålla i nasoner skick helt enkelt. Och ja, det är ju inte så värst stor trafikering igen. Vi har ganska lugnt gäng. Vi höjer ut gården och dessutom. Så jag kommer hit födelsedagsfiraren och dop till exempel så har vi haft här. Det är inte riktigt som till höjre lokal i Vasa utan det är nog ganska lugna tillställningar. Så folk är oftast väldigt mån om de föremålen som finns här. Och det är ju tur.
Hur länge har det varit museum?
Riktigt som på 80-talet en gång började jag fundera att nu skulle jag vara trevligt gärna med lite museiverksamhet. Och vid hela året så hade huset stajit om ungefär 10 år. Huset tog så brök på slutet av 60-talet, början av 70-talet, denna runt omkring en gång. För man byggde ny prästbostad. Och man ansåg att det var inte nödvändigt med så att säga, inte ha igång ett års stort hus. Utan man letade fall åt sidorna lite och så fokuserar man på nya prästbyggnader som är rätt vid gräsmattan och gänner. Men man hade också tag på 80-talet helt enkelt att men nu är ju fint hus. Det är klart att det ska bevaras. Och tack vare lite ägdåkt påverkningsarbete så fick man tydligen ta till stånd. Man hittade lite startkapital, lite tilläggspengar både från kommun och från sist och slutligen sedan EU för handdelen. Så fick man igång museiverksamhet och jag skulle säga att förstås föremålen som finns gennar nu så fanns ju inte. Där tog så har ju byggts på med tiden och vi kan väl säga att själva museiutställningen så kanske kom i så att säga i skick någon gång på 90-talet kanske skulle jag säga.
Ja, och Pontus och jag, vi har nu skridit in i ett riktigt, det här är ett finare rum.
Ja, nu har jag nog fint rum för fint folk. Jag hör till att i en ordentlig prästgård så ska alltid finnas dedikerat biskopsrum. För viktigast livsuppgiften nästan som biskopen hade förr i världen så var att de kör runt i församlingen, kontrollerar dem, skådna lite, se till så att allting går rätt till. Kom och syn verksamheten. Och då förstås måste han ju ha dedikerat övernattningsrum. Så biskopsrummet, igen kunde han få sova då att han kom på besök. Kanske använd en gång om året om vi räknar så det grovt räkna. Men lekväl måste existera för verksamhetens utövande. Och jag har fått berätta för henne att ett som rummet får existera men så står tomt står del av året. Så om en någon gång råkar se så att det kom några härskapsfolk som var på resande fot och var på väg någon annan instans men behöver övernattningsmöjlighet och absolut ingenting annat existerar, så kunde de fråga snällt om de fick ta in och sov inatt på Preskoninas biskopsrum. Jag vet faktiskt inte hur många gånger det faktiskt har hänt, och jag måste ju anta att de gånger biskopen själv var på besök så hade han nog förtjursrätt. De sov i ett skavfot i samma säng, om vi säger på här viset. Så, men jo, fint rum för fin man, säger.
Ja, mycket smakfullt inrätt här, en sån där klassisk utdragbar säng som biskopen sov gott i, och här vet jag att du har jobbat väldigt mycket med sängkläderna, det är inte dagens syntetiska material där inte.
Nej, varje bolster så är dörren stoppa, gäller även för kuddan, så här var det ganska dambogera till gå och plocka upp allt hitchet av vara och försök hitta var det finns nummerlappar på dem vi ska se, det finns 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sängklädsdelar i hans enda sängen, så här. Okej, det var en produktiv verksamhet på här viset. Jag fick ju mycket material producerat och jag, så att säga, bäddade upp och skådade vad som fanns där. Men det var nog att göra till för allting gjort.
Ja. Och här finns då fina byråer och blompallar och lite tvättmöjligheter här, kan jag tänka mig, den marmoriserad platta här. Men det som ju faktiskt fångar blicken allra först är ju den här kakelugnen som sträcker sig från golv till tak, och som sagt här är ju nog 4-5 meter i takhöjden.
Ja, absolut. När alla tar sig kakelugnen i huset så ska bord vara totalrestaurera från här att de gjorde så att säga en liten museirenovering på 80-talet. Och det är urkopplat för tillfället. De går inte in i rökrör och skorstenarna vedan, utan de ska ju inte användas för brandriskens skäl. Men jag hörde till på handtiden att vill man ha värma i rum, så var jag nog bara till skaftet i nön och säg till att ha del din egen, så jag hålldes varmt. Att det fanns inga andra centralvärma till tal om inte. Lite rådigt annars med Tärsjö önan. De har väljat, jag tror det finns 6 kakelugnar i hela gården. Men de har väljat till att ha 3 skorstenar. Så där det resterar 3 rökpapper, så har de helt enkelt mörasnidigt. Så jag vet inte vad brandkåren skulle tycka om man skulle göra här idag. Men på handtiden så tog det. De tog bara en plank och så mörade de snidigt och helt enkelt stötta uppe på här viset. Tydligen jäge nasonier och okej åtminstone.
Men som sagt, inte någon eldas idag. Men när biskopen var här och övernattade, då fick han elda själv.
Ja, jag fick han gör det. Jag fick ta hit in ordentlig veckor gått så. Så fick han mår och må okej och bara bäst han tyckte det skulle vara värman.
Vi ska skrida ut ur biskopsrummet. Pontus Westmalm, du har andra saker vi ska titta på här. Ja, en byrå.
Vi har som sagt infått ganska mycket föremål från Tärsjö, som har hört i Tärsjö gamla prästsläktan och dödläkt. Och gärna har vi en handgjord docka. Kyrkoherde Edvard Johanssons dotter, Lempi Linnea, fick in. Jag ska inte säga att det är en tras dock, för jag är ju nog väldigt omsorgsfullt laga. Hemlaga docka till lek med linnefleta som hår. Lite, vad heter det? Oftast så, det är lite så det som man brukar säga, att det gamla virke var nog helt annat virke än vad, så att säga, dagens personlighet heter ju. Men nog var ju så att nog förstod det ju värde av en bra leksak. Så nog passade ju pålagat och det fanns möjlighet. Så klart, Lempi Linnea skulle ha en ordentlig dock till läk med.
Men mycket väl bevarad den där också. Så Lempi Linnea, hon var nog kanske mer aktsam än vad dagens barn är med sina plastleksaker. Jaha, vart vandrar vi iväg nu då?
Ja, nu tror jag vi går in i. Vi passar på att gå in i prästinas arbetsrum. Som sagt, vi har fått in ganska mycket föremål från olika släkter med prästarbetsanknytning, och gärna har vi ett ganska fint arbetsbord som kommer från Säminge kommun. Säminge är inte, det var en kommun i sydöstra Finland, men så som jag förstår så är det inte en självständig kommun av Vedan. Men på 1890-talet så tyckte Sämingeboan så pass gott om deras egen präst. Så de tyckte de måtte beställa och skaffa ett riktigt fint arbetsbord. Så gärna stare på bordet av Soklin. Muisto Sämingen kunnasta V-lampenille vuotta 1892. Så 1892 hade de beställt arbetsbordet. Och en stål. Stålen är väldigt enkelt laga, men han går till snurr och vipp. Så en ordentlig och bekväm sittmöjlighet för en ordentlig och bekväm präst.
Ja, lite tänkte man nog på ergonomin den tiden också.
Ja, nu fanns ju möjlighet till få lite bekvämligheter åt sig. Det fanns ju nog, men att det var ju som sagt enkelt laga. Men oftast så gärna lite så lisa att det som är enklast laga så håller det längst. Så det är nog uträknat. Så har vi en soffa gärna. Topelius hänger på väggen gärna. Men Charlene soffan kallade hon. Det var Topelius syster. Och nu måste jag faktiskt erkänna, jag kommer inte ihåg namnet hennes. Egentligen är hon som ska behöva hänga om man får soffan. För till, den åt er vömma soffa i Jemen. Så det är ett. Ja, systern hans så gift sig med en präst i norra Österbotten, och han där prästsläkten så med tiden då de fick hört att tydligen att det var prästgårdsmuseiverksamhet gärna på gång, så tyckte jag, men då donerar vi en ordentlig och fin soffa åt dem, så får vi här, hon kallas för Bullerbasius-soffan, i och med att hon är. Jag misstänker hon har varit väldigt omsorgsfullt omhändertagen och restaurerat ena skede. Men namnet så har hon fått därför att barnen läkt ordentligt i hon på deras så att säga, verksamhetstid.
Här har man kombinerat både trä och tyg.
Ja, vad det här. Och en ganska bekväm soff nu. Jag har råkat ses nere i hon en gång. Och så ska hon bort vara utbäddbar. Här är en bäddsoffa. Så jag har inte vågat bädda ut hon själv. Man ska vara väldigt försiktig med torsa saker. Men möjligheten finns.
Ja, vi borde bjuda hit traktens barn och hoppa i den lite och se om det faktiskt är en Bullerbasius-soffa på riktigt.
Ja, jag funderar faktiskt. Jag hittar några väldigt, väldigt fina kyrkrockar. Och åtminstone två eller tre capes. I vårt klädförråd. Och jag funderar, jag hittar dem för sent. Ska jag hitta dem lite tidigare och veta om att de existerar, så ska jag föreslöja att vi håller lite Halloween-partier och spökar med dem. För det var riktigt så det. Så man ska kunna tänka sig att det är någon gammal vampyr haft på sig.
Och då skulle jag hoppa i sofforna här.
Ja, de skulle nog språnge ordentligt. Nej, det är flera rum på skolan, speciellt där sidorummen, som är helt mörk och svart. Så ska man stå där och försöka skrämna en, så de ska nog vara ordentligt rädd. Men verksamhet i nytt år. Vi ska se vad som händer med det här förslaget.
Absolut. Pontus, vi ska så småningom börja avrunda härifrån Korsnäs, men du har ännu saker att visa upp. Här radar jag upp sig kända namn.
Ja, vad är det? Hej. En av Teisha som var gift med just prästarna Bäck. Hon har gift, ja. Berta Helena Personius, gift Bäck. Så hon har gift sig med Jakob Emanuels pojk Helge Bäck, som också var präst i Korsnäs. Så hon har passat på att spara sig hela vägen tillbaka till Martin Luther och Katarina von Bora. Margareta Luther, gift von Kornheim, har en dotter Eleonor. Som gift sig von Sauken. Som hade en dotter som hette Dorothea. Som gift sig Bögenhagen. Som till fegis inte har en dotter som hette Anna Margareta. Som gift sig Wittfot. Så kommer det Gustav Wittfot. Hans Henrik Wittfot. Gustav Wittfot på nytt. I nöjen måste vi anta. Så är Henrik Gustav Wittfot. Henrika Fredrika Carolina Wittfot, gift Söderström. Så är Fredrika Sofia Söderström, gift Personius. Och så damen själv, Berta Helena Personius, gift Bäck. Så det. Så
imponerande.
De har tydligen spårat ordentligt i papprentäsa människor för att de får höra utredd. Så har vi fotografer på dem, Jenner. Ja, inte dig själv, utan här Martin Luther och Katarina von Bora och lite andra relaterade personligheter. Så att sällaista. Där sen hittade jag i ett av våra arkivskåp där jag egentligen bara var att leta ett, tror jag var att leta ett pennställ och en stämpel. Men som sagt, man hittar mycket intressant bara man skådar.
Mm. Hade du någonting ännu där, att jag menar här finns ju 820 som du snart har katalogiserat, men någonting ännu att, eller ska vi säga vi bjuder in folk hit, för museet har ju öppet någon gång också, eller?
Ja, absolut. Våra öppettider har varierat lite. I somrar så hade vi 2 veckor extra öppettid. Vanligtvis så öppnar vi öppet tisdagar till söndagar, 13-17. Men i somras så hade vi faktiskt så att vi öppnar 2 veckor tidigare som jag sa, och vi öppnar 2 veckor före midsommar öppnar vi i somras, och vanligtvis så öppnar vi första tisdagen bakom midsommar. Men vi ska se in lite, har nog ganska bra koncept med till början lite tidigare, och jag tror det kan nog hända vi fortsätter med. Men vi har en webbsida, har jag också skaffat i samband med kulturarvspraktiken min. Så det finns på hembygd.fi/prastgardsmuseet, tror jag hon ska borde finnas på. Man hittar någon om man söker på prästgårdsmuseikursen, ska jag borde tro. Så vi har lite trevlig kaffeserveringar om somrarna, så får man komma och se. Och oftast så har vi alltid en temautställningar. I somras så hade vi om Amerikafararna, så vi hade lite om amerikaresande individer och vad de har gjort i Amerika. I en särskild person så hade skaffat åt sig, han hade skickat hem 100 000 mark tror jag va, och så hade han varit i arbetet i 30 år nästan. Men för de pengarna så hade han och frun sin köpt ett eget hem i Korsnäs. Så det var något att ligga i här på handtiden till skaffa åt sig så pass mycket pengar. Men det fanns ju arbete, så det fanns ju pengar till skick. Så.
Företagsamheten alltid varit stark i Korsnäs.
Ja, nej, det här. Det var nog många som får på handtiden för att skaffa arbete åt sig. Det var lite så det att vi hela att de väl fanns etablerade på orten, så fanns det alltid någon som de kunde gå och ta med och fråga att fanns en arbete, och de måste kunna de fixa på hevese. De höll lite i lag på hevese, så att de var inte helt ömsand till de fått det, utan de hade någon som kanske kände dem eller släkt in deras på något sätt, så de kunde vara mot dig. På egna språket för handdelen.
Dessutom. Tusen tack för den här rundturen och intressanta berättelser, Pontus Westmalm. Och som sagt, vi återkommer i sommar när ni öppnar.
Ja, ni får jättegärna kom in. Och här kommer nog till komna info för han som skådar når vi upp i. Men juni, juli, augusti. Så kanske jag hoppas att vi får se några extra folk här. Det är viktigast som finns att folk skriver i gästboken våran. Det brukar jag alltid säga att de som kommer här. De behöver nästan inte betala inträde bara de skriver i gästboken. Alltså måste de betala inträde av någon.
Ärligt. Tack ska du ha, Pontus. Nu ska du få fortsätta med dina 40 återstående föremål.
Ja, tack så mycket. Hör du?